Ja, välkommen till Slaget efter 12. Det är tisdag idag och det är en historisk dag. Det är nämligen sista dagen för amerikanska soldater i Afghanistan. Åtminstone för den här gången. Man vet ju aldrig. Men idag är deadline och den har inte förlängts efter, ja, 20 år nästan. Det är ju den 9-11 ganska snart här. Nästan 20 år har det tagit. Ni kanske kommer ihåg där. Det var terrorister som gömde sig i grottor med klingande namn som Tora Bora och allt möjligt. Och dit får amerikanerna bombade. Och här är vi nu 20 år senare. Jag säger välkommen till Svenska Yles New York-korrespondent Ville Hoppa. Välkommen till Slaget efter 12.
Tack så mycket.
Och jag säger också välkommen till Nikolas Kujala som är, jag säger det alltid, finland, svensk, amerikan, och du är också vice ordförande i Svensk Ungdom. Välkommen till Slaget efter 12, Nikolas.
Ja, tack så mycket.
Det här, det är alltså, mycket har ju sagts och mycket har skrivits och vi har hunnit prata om det här i Slaget efter 12 också, vad som hänt de senaste veckorna. Men en sak ska vi lyfta fram idag och det är ju, nu när amerikanerna lämnar så gör president Biden precis det han har lovat. Tar the boys ut hem och avslutar kriget i Afghanistan. Är amerikanerna nöjda nu? Det ska vi diskutera här i Slaget efter 12. Ska vi ta det här, börja den här änden att Ville Hoppa, du som sitter med morgontidningen här, höll jag på att säga. Hur har reaktionerna varit på Bidens prestationer den här sista tiden?
Ja, det har varit mångfacetterade reaktioner kan man säga. Det har ju varit en mardrömsvecka för Joe Biden, det bör man säga helt klart. Den allmänna uppfattningen ska jag säga är nog att den här reträtten har urartat, det vill säga det som inte fick hända har hänt. 13 amerikanska marinsoldater dog i den här terrorattacken och tiotals afghaner också. Det här var förstås en stor chock för många och det har lett till en massa kritik mot Joe Biden, inte minst från republikanerna. Samtidigt bör man säga att det finns ett folkligt mandat nog för den här reträtten. Så nu handlar diskussionen väldigt mycket här om att varför har det urartat? Varför gick det som det gick nu när många amerikanska soldater dog och när talibanerna tog över makten? Det är ungefär i de banorna som diskussionen går. Enligt republikanerna har Biden totalt missat den här reträtten, medan då demokraterna och Biden hävdar att man hela tiden visste att det fanns risker. Men det är klart att presidenten är väldigt pressad nu och situationen är ganska spänd.
Vad är ditt intryck, Nikolas Kujala? Du är ju amerikansk väljare själv. Vad känner du?
Det här är förstås en intressant fråga med tanke på att Biden nu egentligen fortsätta på företrädarens beslut och förstås med lite sin egen tidtabell och sina egna liksom order, men att egentligen så här den process som har hållit på nu en stund med att lämna Afghanistan och nu faktiskt händer det och det är ganska intressant att det sker och jag vågar nog påstå att man har nog vetat en tid att det finns de här riskerna och att efter 20 år med lite som ett krig egentligen som inte hade en direkt liksom målsättning eller en inriktning helt klart, så ju längre man fortsatte desto mer liksom ifrågasättbart kanske den där närvaron blev, men också målsättningarna med närvaro i Afghanistan blev inte så, de var inte så klara mera och då betyder det förstås att ju längre man är där så desto svårare blir det att lämna och jag känner att i min bekantskapskrets, men också överlag personligen, att ju längre man ska hålla på med det här, desto svårare skulle det bli att också lämna.
Och vad säger alltså dina släktingar, du har halva släkten i USA, släktingar och vänner där, är de nöjda nu med presidenten, eller vad säger de?
Jag har ju släktingar över partigränserna där och det är ju självklart att republikanerna inte är nöjda med Biden i huvudsak och det är förstås ganska klart, Biden har inte varit president hemskt länge, men överlag så finns den där polariseringen ganska starkt där, de har inte nödvändigtvis röstat på Biden utan på en republikan i presidentvalet och kanske också i lokalare val och förstås för dem så är det här ju en möjlighet att säga att ja okej, men det här kunde ha skett bättre, men samtidigt så måste vi komma ihåg att de facto reträtten har börjat ske under Trumps tid och det där, på det sättet så känner jag att där kanske finns ändå en plats för självreflektion, medan jag har vänner och släktingar som faktiskt aldrig trodde att det här var en bra idé för 20 år sedan ens, och för dem så är det här ju bara liksom en fortsättning på en 20 år lång tragedi, och kanske det är liksom positivt att det inte tar slut då och att det inte fortsätter längre.
Mm. Det här alltså mandatet måste väl ändå ha varit, det folkliga mandatet, väldigt klart att avbryta det här, alltså oavsett om det nu helt enkelt var bekymmer. Jag ställer frågan till er båda här, alltså, eller hur, det måste man väl ändå säga att viljan och stöd och mandatet att ta hem alla trupper ur Afghanistan, det väl har varit, har jag uppfattat som helt solklart, eller hur?
Jo, jag håller nog med. Alltså, man kan inte nog betona det här, att det här har varit redan länge ett väldigt impopulärt krig. Alltså. När jag talade med människor om det här förra året kort, nu när jag talade för några dagar sedan med några amerikaner, så har de beskrivit det som a total mess, alltså en total röra, eller att vi borde ha dragit oss ut därifrån redan för länge sedan. Nu är det ju alltid lätt att vara efterklok, och vi kanske måste konstatera att det under 20 år ändå har liksom funnits olika skeden i det här kriget. Till exempel några år efter de här 11 september-attackerna så såg det en stund åtminstone ut som att det fanns hopp om ett mer modernt, till och med mer demokratiskt Afghanistan. Men jo, det finns ett folkligt mandat för det här, men den här reträtten har urartat, och om vi tänker på, ja, om vi funderar på hur mycket kritik Biden ska ha för det här. Så jo, han är absolut inte ensam ansvarig för den här reträtten. Som Nicolas redan sa, så är det här liksom någonting som flera presidenter redan har aspirerat på, att avsluta kriget i Afghanistan. Och Trump ingick ju det här kontroversiella fredsavtalet inom stationstecken med talibanerna. Men nu måste jag säga att Biden ändå har begått misstag. Vi kommer ihåg till exempel det här uttalandet för bara någon månad sedan, när han konstaterade, Joe Biden då, att sannolikheten för att talibanerna ska ta över makten efter att USA lämnar det ytterst liten, och det var ju ett uttalande som inte föråldrades särskilt väl. Och sen får Biden också kritik för att de här evakueringarna inte inleddes i tillräckligt god tid helt enkelt. Nu blir det ju bråttom ända in på målrakan, kan man säga. Biden sa väl också vid något skede att orsaken till att man inte evakuerade amerikaner tidigare var att det inte fanns en vilja bland folk att komma hem, och det visade sig ju inte alls stämma. Så att nog har administrationen och president Joe Biden också överraskats helt klart på ett ganska tragiskt sätt av hur saker och ting har utfallit.
Mm. Vad är ditt intryck, Nicolas Kojala?
Ja, det är väldigt lätt att hålla med här, och det är ju självklart inte ett självändamål att gå i bräschen för att stödja Biden med allt han har gjort och hans administration har gjort. Det är ju klart att det har skett misstag, så här överraskningar ska ju liksom inte få ske, speciellt då vi talar om också förluster då liksom bland egna trupperna. Och på det sättet så tror jag det är också en liksom större fråga att det är ju klart att många, till exempel europeiska länder liksom har också tagit den där kritiska rösten mot Biden och lite ifrågasatt att hur gick det så här, och så känner man kanske att man kanske blev lite lämnad ensam i det här, och plötsligt så ska vi ut och nu sitter vi alla lite och funderar att okej, men hur gick det så här, men att det är väldigt lätt att hålla med den analys som vi hörde just då, och på det sättet så känner jag att ja, det har inte varit alls felfritt.
Mm. Alltså det är ju fruktansvärt att vara ansvarig politiker här i sånt läge, för man är ju ansvarig för hur det än går, så att säga. Frågan är om det hade funnits en bättre tidpunkt, det kan man ju spekulera till tidsände om hur...
Apropå ja. Den här, om jag får kort bara flicka in här, alltså den här tidpunkten som du nämner, så det är väl också någonting som Biden här har fått kritik för, det vill säga det finns ju inga, ska vi säga, liksom fakta eller inget tvång på att utnämna just sista augusti som datumet på att retirera, utan det var ett helt godtyckligt valt datum, precis som företrädaren Donald Trumps deadline som ju var i maj tidigare i år då, men som Biden upphävde. Och jag är ingen militärexpert, men det som militärer också här har påpekat är att det är kanske någonting som man kan ifrågasätta, att hur framgångsrikt recept är det överhuvudtaget att utse en deadline, en sista dag för en reträtt. Det är ju så att säga fienden också väldigt tydlig signal om hur man tänker agera och tid att så att säga förbereda sig på det. Så att det här är nog också någonting man kommer att nagelfara och analysera ännu länge.
Och det är väl så att här är man väl överens om att det här är presidentens beslut att hålla fast, för det fanns ju påtryckningar både alltså rådgivare, militärer, men också europeiska partners, jag tror Storbritannien och, om jag inte minns fel, Frankrike.
Det här var helt och hållet, ja, på Bidens ansvar. Det här var någonting som han hade full kontroll över, det vill säga att Joe Biden och Vita huset kunde ha förlängt det här projektet, kanske fel ord, men det är klart att det här var ett beslut man höll fast vid, den här deadlinen, och nu bär man då ansvaret för konsekvensen.
Mm. Och det här var så här, avdelningen lätt att vara efterklok och borde förstås, men vad känner väljarna, Nicolas Coelho, eller har du hört något från dina släktingar? Har de en åsikt om det här? Att han liksom lät de här slita hund här några dagar när man hade kunnat förlänga?
Ja, det är förstås en fråga som man också har sett här hemma hos oss i Finland, att det har faktiskt gått att förhandla lite också med talibanerna när det kommer liksom till vissa frågor, till exempel vissa finländare eller personer som har stött Finland som har suttit fast i en buss i nästan 60 timmar som har sedan släppts igenom till flygfältet och får komma liksom hem till Finland, eller får komma till Finland, och då har man sett liksom att det fanns ju den där möjligheten att förhandla. Det skulle kanske inte ha behövt bli en sån trängsel, ett sånt kaos omkring flygfältsområdet och en helikoptershow runt omkring huvudstadsregionen i Kabul. Och där tror jag nog liksom att väljare på båda sidorna hittar något att kritisera där, och inte endast väljarna utan också som sagt internationella partner, speciellt i Europa som är allierade med USA, där man liksom, man vet att man inte har chansen att lämna ensam. Och sen finns det förstås stora frågetecken med att har liksom talibanska förvaltningen möjligheter att upprätthålla ett flygfält till exempel. Finns det kunnande, finns de resurserna för tillfället? Och det kommer att bli väldigt svårt att röra sig ut från landet, och där kunde Biden ha gett en möjlighet för flera personer att komma iväg istället för att måste bunkra sig under jorden egentligen för att gömma sig från den nya förvaltningen.
Hur när Nicolas nämner de här flygplatserna, alltså de senaste dagarnas händelser har ju i högsta grad koncentrerats just till Kabuls flygplats, alltså det är där kaoset råder, det är där den amerikanska närvaron fortfarande finns kvar, alltså talibanerna har ju praktiken tagit över hela landet utöver det här. Och ett beslut som Biden har fått stark kritik för här, och det har beskrivits som ett strategiskt misstag, så var det att man övergav eller överlät det här andra flygbasen, alltså i Bagram. Nu vet jag inte om det är uttalade fel, men där hade alltså USA och NATO en flygbas, en militär flygbas. Den överlät man åt afghanerna i början av juli, tror jag det var. Och nu är man då tvungen att förlita sig på den här flygplatsen i Kabul som enda port och utväg från landet.
Och här kritiserar ju afghanska, men får ju nu lite fortsätta. Så det var ju afghanska militären som väldigt starkt kritiserade USA för att man lämnade dem där. Man lämnade efter oss en hel del flygplan och maskineri där, men att man kände att efter alla de här åren med samarbete och arbete där så lämnade man bara dem där och stack iväg under natten. Och det är en jätte brutal grej som nog också kommer liksom att rubba väldigt länge samarbete då i framtiden.
Mm.
Men vad skulle det här är också sånt som demokratiskt, om jag kan ännu konstatera. Alltså, kritiken från republikanerna är ju enorm. Det här är ju en fantastisk chans för dem att gå åt Joe Biden. Men också vissa demokrater har kritiserat Biden uttryckligen för det här beslutet att överge den här flygbasen. Den här andra flygbasen som var liksom USAs viktigaste fäste i den här kampen mot talibanerna och återuppbyggnadsprocessen, eller vad man nu ska kalla det här Afghanistankriget som. Och den basen överlät man då i början av juli, och sen blev man allt mer pressad, och nu har man bara flygplatsen i Kabul kvar.
Mm. Vad skulle ni säga om den här diskussionen i USA bland amerikaner och amerikanska väljare och politiker om USAs, vad ska jag säga, ansvar för Afghanistan? Alltså man gick in av helt uppenbara skäl, man skulle jaga terrorister och så vidare, sen blev man kvar. Men hur tänker amerikanerna idag, om nu när de lämnar så att säga sista dagen idag, hur tänker de kring det här ansvaret? Det har ju pratats om här mycket, att när man har varit där så länge, när man har krigat så mycket, när man har slagit sönder det ena och det andra, då måste man också. Hur tänker amerikanerna om att USA har ett ansvar för Afghanistan, eller är det bara så här, nu får ni klara er själv, hej då?
Ja, om jag först säger någonting så som det här är upprepats här, så det är många som är väldigt trötta på det här kriget i Afghanistan. Det finns så många inhemska problem som USA tampas med nu. Man anser att det har gått alldeles för mycket pengar till det här kriget. Samtidigt visar de senaste dagarnas utfrågningar att en överväldigande majoritet av amerikanerna anser att USA bör vara solidarisk med de afghaner som har samarbetat med USA, alltså tolkar och andra som har hjälpt USA och som har så att säga varit med USA i den här kampen mot talibanerna. Jag tror att det var över 80% av alla tillfrågade som anser att USA bör försöka få ut de här afghanerna och erbjuda dem då en möjlighet att komma till USA eller till något annat allierat land. Så att jo, det finns en vilja att avsluta det här kriget, men samtidigt så bör man då vara solidarisk med de afghaner som har samarbetat med USA. Sen finns det nog en falang inom republikanerna som också ställer sig kritiskt till det här, att ska vi överhuvudtaget ta in afghaner nu till USA, eller bör vi så att säga helt åka iväg och stänga gränserna? Och här kommer kanske den här populistiska invandringskritiska falangen inom republikanerna ganska tydligt fram.
Mm. Så de omfattar alltså inte någon tanke att de som har hjälpt oss troget här i flera år, att de är beredda att släppa även dem?
Ja, det finns en handfull republikaner och konservativa debattörer som anser att USA har gjort sitt och nu är det dags att ta de egna trupperna hem men inte någon annan.
Och det betyder i förlängningen att just det här egentligen, min ursprungliga fråga där, alltså ta ansvar för vad som händer nu i framtiden på något sätt, det behöver inte Amerika ta.
Nej, jag skulle säga nog att överlag så de senaste åren så har på något sätt kritiken mot USAs interventioner ute i världen, kritiken mot USAs roll som någon slags inom stationstecken världspolis, den har ökat på båda sidor av det politiska fältet. Alltså hela det här uttrycket never ending wars har ju blivit allt mer populärt de senaste åren, det vill säga att varför ska USA vara involverat i dessa krig som aldrig upphör? Vad har vi att göra där? USAs historia under 1900-talet brukar ibland beskrivas som liksom perioder av isolationism och sen perioder av någon slags internationalism eller interventionism där USA då ingriper i olika konflikter. Och nu verkar man då enligt flera bedömare vara på väg in i en period där USA drar sig inåt och så att säga drar ner på sin närvaro ute i världen, sin militära närvaro ute i världen.
Och det här, om jag får fortsätta, det här har ju väckt jättestora liksom misstankar egentligen, speciellt i Ostasien, på områden som Taiwan och Sydkorea, där man också funderar nu att finns det en risk att, liksom, att det här, man litar så starkt på sina partners, speciellt i amerikanerna, att finns det en risk liksom, att om konflikterna där skulle bli mera aggressiva så kan det hända att amerikanerna kommer dit och så är de där en stund och hjälper till, och efter det säger de men nu får ni fortsätta kriget ensam. Och jag tror att just den här liksom, transitionen som jag ser själv också att pågått i en tid redan, att man kanske vill lite fokusera mer på hemmaplan, så jag tror att den väcker också vissa misstankar, speciellt bland de allierade som har väldigt starkt lita på det att USA är på plats på 24 timmar över under och har många baser och hjälper till, och överlag så tror jag liksom att det här beslutet att man faktiskt går igenom med det så kommer att också väcka vissa sorters misstankar och allierade som behöver det där hjälpen kanske i något skede.
Det är mycket sannolikt säkert, och vi kommer ju ihåg ännu om jag flikar in här hur Biden stoltserar med det här uttrycket America is back då när han la ut sin utrikespolitiska linje när han tog över som president. Det vill säga att ett pålitligt USA som står med sina allierade nu tillbaka, och nu allt det som sker i Afghanistan och USAs reträtt ger ju ett ganska motstridigt budskap i förhållande till det här uttalandet.
Men samtidigt, nu får ni rätta mig om jag har fel, men det är inte det här en utveckling som har alltså drivits i flera år, att fokus, det säkerhetspolitiska, har flyttat då till Kina och Stilla havet, och medan så att där är det mera på något sätt, där har det väl inte hetat att USA har någon tanke på att dra sig tillbaka, utan tvärtom att det är dit man ska fokusera sin kraft på och just släppa sådana här omöjliga ställen där egentligen där det finns väldigt lite att vinna och väldigt mycket att förlora på, eller hur?
Jo, absolut. Ja, det är helt rätt som du säger. Det vill säga, Afghanistan har inte haft en central roll i Joe Bidens utrikespolitik. Han talar under valkampanjen om att det här är ett krig som vi måste sätta punkt för. Företrädaren Trump var ju synnerligen isolationistisk i sin förhållning till resten av världen. Han ville sätta punkt för det här kriget. Det finns nog någon slags konsensus i den mån, det finns ett konsensus i det politiska USA om att USA bör lämna det här Afghanistan-kapitlet bakom sig. Nu att det sker under så här tragiska och blodiga omständigheter, så det är förstås någonting som nu väcker mycket kritik och mycket debatt. Mm.
Jag vill höra med dig, Nicolas Kojala, det här med dina släktingar och bekanta på plats i USA som läser det här, ser det på morgon-tv och läser det i morgontidningarna och lever med den här amerikanska debatten hela tiden, att det här kaoset på något sätt, är det här, hur starkt är amerikanerna arga för att Biden så att säga har ställt till med en sån här kaosartat reträtt?
Det är ju förstås lite tillspetsat kanske att vilken tidning man läser på morgonen eller vilken kanal man sätter på morgonen, och många har ju flyttat sig liksom från de här traditionella högermedierna ännu höger ut till exempel, och bilden som de målar av den här situationen är förstås inte någon vacker, och det är också liksom på det sättet den där visionen om att ja, nu har vi varit där och ställt till och sen ska ännu de här personerna komma tillbaka till USA nu och ställa till mera. Och liksom, överlag kanske den där förståelsen av det att USA har liksom stått bakom den här konflikten också. Och då har man ett visst sorts ansvar över att se till att den där liksom humanpolitiken sköts till slut. Och där tror jag liksom att en sån här grej, ilska eller att vara arg kanske vissa sätt man kan kanske beskriva det, besvikenhet att man inte har sett det här bra till slut nu, då det uppenbarligen finns liksom tankar och starka sådana att man kunde ha gjort det här på ett väldigt annat sätt, till exempel att bara lämna över natten och bara dra ut folk så småningom. Det finns alltid alternativ till hur man kunde ha gjort, men att överlag så tror jag faktiskt liksom att det som sagt finns på båda sidorna också liksom missnöjda till hur det här har sköts, men kanske på demokratsidan så har man varit missnöjda mera sen början av 2000-talet, att det liksom drog ut på det här sättet och många som var emot överlag att fara till Afghanistan och det området och som har kategoriskt också motsatt sig resten av de här krigen som har varit speciellt i Mellanösternområdet.
Mm. Om ni herrarna här på något sätt, ni som följer det här liksom närmare än vad jag som en vanlig nyhetskonsument gör här i Finland på något sätt, vad skulle ni säga, placera den här liksom, för amerikanerna, den här Afghanistan-frågan just nu? Vi förstår ju att det naturligtvis är lite svårt att negligera just de här veckorna. Så, men på det hela taget, hur viktig har det här, hur mycket har amerikanerna pratat här på senare tid om det här Afghanistan i övrigt?
Ganska lite. Jag skulle kanske vilja återvända till det som jag tangerat tidigare, det vill säga väldigt få amerikaner påstår jag har följt med i detalj i det här kriget, utom de som har något eget intresse. Man har sett det som en röra, som ett elände och som ett kapitel som bör avslutas ganska snart. Utan det är nog andra frågor som, och framförallt de här inhemska frågorna, allt från ekonomi till hanteringen av pandemin, rasmotsättningar, diskussionen om USAs berättelsen om USA, vad ska USA stå för på något sätt, de här frågorna som berör det som sker i USA som har varit på tapeten. Nu förstås när det kablas ut hemska bilder från flygplatsen i Kabul så är det säkert någonting som många har funderat på. Men det här har inte, Afghanistankriget har inte alls varit en särskilt aktuell fråga. Man märkte det ganska bra under valkampanjen under hela fjolåret inför presidentvalet. just konflikten i Afghanistan var ingenting som särskilt mycket analyserades eller som kandidaterna heller ägna särskilt mycket tid åt att tala om. Det fanns en på något sätt någon slags konsensus om att jo, det är dags för oss att dra oss ur därifrån, frågan är bara när och hur vi gör det.
Jag är väldigt lätt att hålla med att det är de här inrikesfrågorna som egentligen liksom styr diskursen och styr den där liksom människornas intresse, och det också som syns mest i gatubilden och i morgon-tvn och i tidningarna. Och förstås så Biden går ju från ett test till ett annat under sin presidentskap, och för tillfället har han ett ganska stor utmaning och ett stort test i sydstaterna som blir träffade av största orkanen på 150 år i den regionen. Och det är förstås orkaner i Louisiana, i New Orleans, exakt 16 år sedan Katrina träffade området, och naturkatastrofer är en sån där grej som speciellt lokalt är sånt där man också lätt kritiserar federalstaten, och speciellt när det kommer till de här vissa sydstaterna så har man väldigt, väldigt hårt liksom kritiserat, och det försvinner snabbt från agendan. Det gjorde till exempel Puerto Rico i tiderna, och Trumps agerande där, det är ju bara en sån där tillfällig grej, men det är också ett test för Biden igen att hur man sköter det, och det är ju inte något lätt test då man ska kämpa mot jorden egentligen, mot naturen, och det är egentligen också ett ställe där det är svårt att vinna, men att jag håller med om att det är väldigt andra frågor som dominerar nog liksom den där medieflödet.
Man
kunde här kanske konstatera med nu att paradoxalt just nu så kommer ju Afghanistan ändå att dominera då nyhetsfronten åtminstone en tid framöver, och det som åtminstone kommer att vara en aktuell fråga här ännu en lång tid framöver är hur man integrerar, hur man de afghaner som kommer till USA, hur man hanterar den här integrationen av alla de afghaner som då söker asyl och ett nytt liv i USA. Och här kommer vi säkert att se en ganska hetsk debatt. Som sagt, det finns krafter, särskilt på republikanska sidan, som anser att man inte borde alls ta emot afghaner som kommer till USA. Och en förstås stor fråga är också nu då att vad som sker under de kommande dagarna och veckorna i Afghanistan. Jag menar, militären och underrättelsetjänsten har varnat för risken om nya angrepp och nya attacker. Och skulle en sån ske så kommer det nog ytterligare att pressa Biden och Vita huset. Så att det är ett väldigt spänt läge just nu.
Det här en försmak som vad som kan komma har ju varit att USA genast genomfört vedergällningsaktioner här efter den här bomben förra veckan, den här självmordsbomben förra veckan, och så att säga beskjutit delar av den här Islamiska staten i Afghanistan som den gruppen som tog på sig ansvaret. Och jag tänker bara så här, jag vet om ni håller med om det, men kan det bli så att det blir, för det, ungefär så har det ju varit i Irak till exempel efter att USA lämnade Irak, där man ju också var, som alla minns, i ett ganska omöjligt krig ganska länge, och sen försvann egentligen förutom lite rådgivare de amerikanska soldaterna, men man har alltid så att säga, vid behov sen kommit med kavalleriet, det vill säga med flygvapnet när det har behövts något att pinpointa, någon att slänga bomber på eller något sånt där, något mål att genomskjuta. Alltså så att säga, man drar sig ur med det här farliga i situationstecken med det här blodiga kriget på marken där man riskerar soldaternas liv varje dag, och istället går det över till att satsa på sin tekniska överlägsenhet och kunna vid behov alltid slå till. Och det gör man ju i Irak än idag, och tror ni att det är ett scenario möjligt också för Afghanistan?
Jag tror att det är inte bara möjligt utan rent av sannolikt att det går kanske ungefär så här, det vill säga man drar ur trupperna, men sen kommer man noggrant att följa med läget, och som vi vet så har Biden redan lovat vedergällning, och jag tror inte att de här två riktade attackerna som vi har sett så här långt mot då det som enligt USA har varit IS-mål, att det är det sista vi har sett vad gäller det här. Och vi kommer ju ihåg att under Obamas presidentperiod så var det här ju kanske USAs huvudsakliga strategi, det vill säga att komma med de här riktade drönarattackerna mot strategiskt utvalda mål inom Afghanistan. Problemet är bara det att nu när USA drar ut alla sina trupper ur Afghanistan så har man ju inte heller längre den infrastruktur i landet. Och frågan är då att hur det här kommer att se ut i praktiken. Men jo, jag tror inte att USA kommer att glömma Afghanistan särskilt snabbt. Och det finns ju också en rädsla för att Afghanistan blir någon slags nytt fäste, en ny härd för terroristgrupperingar. Det var ju det som också var motiveringen och rädslan då efter 11 september-attackerna, att Afghanistan håller på att utvecklas till ett skyddat fäste för terrorgrupper. Och det var ju en motivering till att USA då ingrepp i Afghanistan, och nu på något sätt slutar sig cirkeln, skulle jag vilja påstå, att det finns den här rädslan igen. 20 år senare har inte så mycket ändrat, utan USA drar sig ur. Frågan är om vad som sker inom Afghanistan efter det.
Ja, det är förstås bara så mycket man kan göra med drönare sista slutningen utan att ha den där manskapen på marken och det där, och då blir det väldigt, det blir ju lite ett passiv form av krigsföring, men det verkar vara väldigt effektivt sätt för USA att föra sin liksom krigsföring i vissa länder och vissa områden där man inte vill exakt ha tusentals unga amerikaner riskera sitt liv, utan istället lägger ett litet plan att flyga utan pilot, och på det sättet kan man lite minimera också sina risker, men samtidigt så är förstås den närvaron nog mindre än tidigare.
Mm. Det här, innan vi skiljs åt här i slaget efter 12, tänkte jag bara nämna en sak. Jag läste en synpunkt här, att det hade ju funnits faktiskt ett gyllene tillfälle, och vi har ju USA var där i 20 år för 10 år sedan, alltså ungefär halvvägs där vi är idag. Då fick de ju tag på Bin Laden, och samma Bin Laden, alltså den här som låg bakom de här attackerna mot New York den 11 september 2001. Och som vi minns, han gömde sig i någon betongbyggnad i Pakistan, och där genomförde man då en attack, kommandoräd med helikoptrar. Alla minns säkert de här bilderna med Barack Obama, dåvarande presidenten, och Hillary Clinton, dåvarande utrikesministern, och Hillary Clinton som håller handen för munnen, som ju via soldaternas hjälmkameror i realtid från en situation room i Vita huset följde med den här jakten på Bin Laden, och han sköts ju där i det där huset, så att säga. Att då hade ju varit för 10 år sedan, när det var klart, det var ju så att säga det ultimata målet för att hämnas de här terrorattackerna från den 11 september. Att då missade man den där chansen. Då hade man kunnat säga, nu har vi faktiskt, vi fick honom, tack och hej. Ser ni någon sån diskussion att man skulle liksom, att det har någon potential att man har liksom förlorat 10 år i onödan?
Ja, nu förekommer det redan sådana synpunkter här i USA när man följer med diskussionen. Men som vi har sagt många gånger, det är alltid lätt att vara efterklok. Alltså jag skulle vilja påstå att USA inte på länge har haft några särskilt goda alternativ att välja emellan. Alltså det har alltid funnits den här rädslan om vad som sker härnäst om vi lämnar landet. Jag menar, är det här rätt tidpunkt för en reset eller inte? Nu med facit i hand så är det lätt att säga att jo, USA kanske borde ha lämnat Afghanistan redan långt tidigare, men jag menar, det fanns ju ännu en tro på att det kanske går att bygga upp ett mer tryggt, ett mer demokratiskt eller åtminstone ett mer stabilt Afghanistan. Man trodde ju att man skulle lyckas utbilda den här egna militären där som skulle hålla då mot talibanerna, men som vi vet så den illusionen sprack här under de senaste veckorna.
Ja, exakt. Och där känns det liksom som att de senaste 10 åren kanske har varit lite sådär strategilösa egentligen. Och sen kan man ju alltid gå mer djupt in i diskussionen att vara nu Afghanistan och Irak exakt de optimala, liksom bästa länderna när det kom till september. Det där efterattackerna och hämnd och så vidare, men att liksom är det bara liksom en liten del på ytan egentligen när det kommer till den stora, så att säga, hämndjakten där, men att överlag känns det ju lite som att den här strategin har inte funnits, och också det vad Biden har snackat om nu, och liksom den här tanken om att vi får ju inte Afghanistan för att bygga det till en demokrati, vi får dit för en annan orsak för 20 år sedan, och nu har man bara liksom sysslat med lite sånt som kanske kunde ha blivit demokrati, och det där arbetet kanske inte ändå har varit så strategiskt uppbyggt egentligen, utan exakt den där exit-strategin som man nu har liksom under flera år haft, man har haft liksom stöd för det, men man har inte haft det där tillfället eller valt det där tillfället att göra det, och då är alternativen väldigt få i det här skedet.
Mm.
Precis, det stämmer att Biden aldrig hade någon särskilt avancerad Afghanistan-strategi. Han var inställd på att få hem trupperna, men det fanns liksom ingen särskilt långtgående strategi över hur det ska ske. Och vad gäller Trump så fanns det ännu mindre. Han ville bara så snabbt som möjligt ha alla amerikanska trupper hem utan att komma med desto mer långsiktiga planer. Och det här ser nu ut då att bestraffa sig.
Så att, som sagt, det är inte tacksamt att vara president alla gånger, och den som kan svara på om ett krig och rätt kan antagligen svara på väldigt många andra saker också. Vi säger drar streck här för den här diskussionen i slaget efter 12. Jag säger tack så mycket till Nicolas Kujala som är finlandssvensk-amerikan, amerikansk medborgare alltså, bosatt här i Finland och politiskt aktiv för svensk ungdom, och tack också till Ville Hopa, svenska Yles korrespondent i New York. Tack för att ni var med i slaget efter 12. Jag heter Stefan Winiger. Vi hörs igen. Hej då.